Igår talade jag lite grann om ödmjukhet och försökte något lite introducera tanken att vi kanske inte vet vad det är. Och jag försökte också säga att det kanske är något väldigt viktigt. Jesus kom som Messias, fattig, ödmjuk, ridande på en åsna. Och somliga såg vem han var och andra såg det inte. De som var ödmjuka, de kände igen honom. Men de som inte var det, de kände inte igen honom utan retade sig på honom och skulle till sist döda honom. Det här har med våra ögon att göra. Om vi inte blir delaktiga i ödmjukheten så kan vi inte se Guds rike. Och det är mycket som går oss förbi därför att vi inte har förstått ödmjukhetens rätta natur. Ikväll ska vi börja med att gå på en riktigt härlig karismatisk konferens. Nu när vi har sjungit lovsång och fröjdat oss inför Herren så ska vi lyssna på en liten interiör från en mycket glad och mycket karismatisk sammankomst. Psalm 95 i Psaltaren. Den börjar med glada tillrop. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren. Jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger. Ty Herren är en stor Gud, stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det. Och hans länder har danat det torra. Kom, låt oss tillbe och nedfalla. Låt oss knäböja för Herren vår skapare. Ty han är vår Gud och vi är det folk som han har till sin jord. Vi är får som står under hans vård. När man kommit så här långt så talar plötsligt Gud. Och då byter det hela lite tonart på något sätt. Det kommer en hjärtesuck från Guds hjärta. O, att ni ville idag höra hans röst. Förhärda inte era hjärtan så som i Meriba, så som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig, där de prövade mig fastän de hade sett mina verk. I 40 år var det släktet mig till leda och jag sa, det är ett folk som far vilse med sitt hjärta och de vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede, det skall inte komma in i min vila. Ja, säger Herren nu, det var något som fattades. Och Gud uttrycker så här, o att ni idag ville höra min röst. Konstigt uttryck, säger vi. Vi tycker Gud skulle säga, o, att ni idag kunde höra min röst. För att höra Guds röst, det tycker vi är lite svårt ibland. O, att ni ville, säger Gud. Det handlar om ödmjukhet. Här kanske fanns mycket, men Gud tyckte, o, att ni ville växa i ödmjukhet. Ty ödmjukhetens viktigaste kännemärke, det är kärlek till sanningen. Och den kärleken, när den tar sig gestalt av ödmjukhet, så är den lika förälskad i den obekväma sanningen som i den önskade sanningen. En längtan efter sanningen därför att den är sann, även om den gör ont. Det tror jag är ödmjukhetens viktigaste kännetecken. Och det efterlyser Gud här. Det finns sanningar som man gärna tar emot och som man gärna upprepar och gärna sjunger lovsång om. Men så finns det ju de där sanningarna som man gärna hoppar över. Och hellre läser något annat. Och att ni ville höra min röst, säger Gud. Vi ska gå till Nya testamentet, till Lukas 16 kapitel. Där ska vi läsa slutet på berättelsen om den rike mannen och Lazarus. De dog och så kom de till varsitt ställe, som ni vet. Och det var lite varmare där den rike mannen var. Och han blev omsider törstig och ber att Abraham ska skicka Lazarus med lite vatten, men det går inte. Och då ber han istället att Abraham ska skicka Lazarus och varna hans bröder. Det står så här, 27 versen. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Vi vet ju hur det gick. Så småningom uppväckte Jesus en man som hette Lazarus från de döda. Och det ledde inte alls till att de som verkligen kunde skrifterna omvände sig. Utan det ledde istället till att man sa: vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken. Vi måste ha ihjäl honom. Och när han själv sedan steg upp från de döda, så trodde man inte det heller. Så Jesus talar naturligtvis om sig själv här i en lite förklädd form. I en viss liknelseform, kan vi säga. Och de han talar om, det är ju prästerskapet. Det är den fromma eliten, om vi säger det så. De hade inte lyssnat till Mose och profeterna. De kunde Mose och profeterna utan till. Men de hade inte lyssnat. Och det är ju en intressant fråga. Hur gör man när man lyssnar? Vad vill det säga att vara en lyssnande människa? Vi ska bläddra till Ordspråksboken, till det 2 kapitlet. Där ska vi läsa de 5 första verserna. Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra lyssna till visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan, och Guds kunskap ska du då finna. Det här är en underbar attityd. Det finns ingenting av: ja, okej då, jag ska väl höra på här då. Ja, dra nu din litania här, så jag tar emot då. Ja. Utan det är en aktiv hunger. Ett sökande, en längtan efter vishet. Och vad återspeglar den i sin tur? Jo, insikten att man inte vet allt. Håll inte er själva för kloka, som Paulus skriver i Romarbrevet 12. Och med det menas ju inte alls att man ska gå omkring och muttra att jag är en idiot, jag är en idiot, jag är totalkorkad uppifrån och ända ner. Nej, det behöver man inte göra. Du kan ha IQ 200 och du har ändå mer att lära. Du kan ha kunskap som ett litet uppslagsverk, som en databas. Och ändå ha den här längtan, den ödmjukhetens längtan efter vishet. Det är inget som hindrar. Det är sant att kunskap kan göra en människa självtillräcklig. Och det är naturligtvis lite av hemligheten med det här med kunskapens träd. Men det är inte omöjligt att ha stor kunskap och ändå ha en djup insikt om hur lite man har förstått och hur mycket mer vishet man egentligen behöver. Till då börjar man se sig om i världen. Och där kommer en människa. Hon har säkert någonting som jag inte har förstått. Där kommer han. Jag får hålla öronen öppna. Han vet säkert något som jag inte har upptäckt. Han är alltid på språng. Man är nyfiken, man är väntande. Det finns alltid något nytt att få. Och det intressanta är nu att Salomo säger så här, att om du har den attityden, då kommer du att förstå Herrens fruktan. Och det är ju bara ett annat ord för ödmjukhet. Visst, du har redan ödmjukhet och du kommer att få ännu mer. Du kommer att förstå Herrens fruktan. Och det är någonting fantastiskt att få lov att göra det. Vi bläddrar bakåt till första kapitlet i Ordspråksboken. 7:e versen. Herrens fruktan är början till kunskap. Vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Hör, min son, din faders tuktan och förakta inte din moders undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals. Ja, att ha den här längtan efter vishet, att ha den ödmjukheten, att all sanning är välkommen därför att den är sann. Och att jag inte håller på att göra ett urplock av bekväma sanningar, av angenäma sanningar, av sanningar som kliar i öronen eller ger drag under galoschen eller vad det nu kan vara för kroppsdel som påverkas. Det är så att säga ett uttryck för att om jag är beredd att ta emot all sorts sanning, även den obekväma, då lyssnar jag på omgivningens villkor. Men om jag egentligen bara vill plocka russinen ur kakan, då lyssnar jag bara på mina egna villkor. Och det kallar vi egentligen inte för att lyssna. Får du problem eller bekymmer och vill gå till någon, så ser du dig om i världen efter någon som du tror kan lyssna. Och den personen ska vara mottaglig för allt du säger, inte bara för ett urplock. Och det i sin tur, det är ju en attityd av att vara beredd att ta emot tuktan, säger nu Ordspråksboken. Att lyssna till vishet, att vara en lyssnande människa, det är ju att vara beredd att låta sig tuktas. Och det handlar ju inte om spöstraff det här, utan det handlar ju i första hand om att all sorts sanning är välkommen därför att den är sann. Vi läser lite senare i samma kapitel, 20 vers. Visheten höjer sitt rop på gatan. På torgen låter hon höra sin röst. I bullrande gathörn predikar hon, där portarna i staden öppnar sig, där talar hon sina ord. Hur länge ni oförståndiga skall ni älska oförstånd? Hur länge ska smädarna ha sin lust i smädelse och dårarna hata kunskap? Vänd om och ge akt på min tillrättavisning. Se, då ska jag låta min ande flöda för er. Jag ska låta er höra mina ord. Anden som bor hos den, Herrens ande, som bor hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Och vad betyder det att ha en ödmjuk och förkrossad ande? Betyder det att man alltid sätter sig längst bak i kyrkan och suckar mest under syndabekännelsen? Ja, det kan det göra. Men det går ju helt enkelt, går ju inte ut på att man ska sucka livet ut. Det glada budskapet ska ju inte göra oss deprimerade. Men det går ut på att vi är beredda att ta in allt som är sant, därför att det är sant. Och att vi ständigt söker efter en fullständigare sanning, också det som kanske till en början gör ont. Det är ödmjukhet. Nu behöver vi få göra en avgränsning. Det jag talar om nu, det är den äkta ödmjukhet. Och vi måste på något sätt göra en avgränsning mot den falska ödmjukhet. Det är ju den vi tänker på som regel när ordet ödmjukhet flimrar förbi. Då tänker vi på någon stackars hopkrumpen person som krälar som en mask i gruset och lider av någon sorts halvdepression, lite självfördömelse och lite ringhetstankar och skulle egentligen behöva gå i någon sorts terapi av något slag. Den falska ödmjukheten, hur fungerar den? Ja, vi kan säga den är en sorts människofruktan. Den äkta ödmjukheten är en Herrens fruktan. Och av Guds fruktan mår man väl. Men människofruktan, det är alltid pest. Det bryter alltid ner vår personlighet. Det skapar en ringhet, men på fel sätt. Guds fruktan skapar en litenhet som är underbar att leva i, därför att den är fri från ansvar. Men människofruktan, den skapar en litenhet som är förfärlig, till den lägger tunga bördor av ansvar på människornas axlar. Och du måste vara sån, och du måste vara sån, och så där får du ju inte vara. Du kan inte vara med här om du ska gå omkring på det där viset. Människofruktan. Och Jesus säger, kom hit till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Att få byta den falska ödmjukheten som är människofruktan mot den äkta ödmjukheten som är gudsfruktan, det är ett ljuvligt byte. Det är ett underbart byt. Du vet hur det är när man lider av människofruktan. När man är en person som är ödmjuk av människofruktan, då är man också en lyssnande människa. Men då är man det därför att man går omkring med föreställningen att alla andra vet allting bättre. Jag är en korkad idiot och det är bäst jag lyssnar här. Och risken är mycket stor att man då blir en människa som alltid håller med den som talade sist. Och det är inte Guds rike. Utan det är ett väldigt smärtsamt tillstånd. ett tillstånd som behöver mycket läkedom. Och vi ska bekanta oss lite med den läkedomen ikväll. Därför det är vanligt med den falska ödmjukheten, därför att man inte har förstått den äkta. Och vi ska börja i Efesiebrevet i det fjärde kapitlet. Vi ska läsa från 11-16 verserna där. Paulus talar om vad man har andliga ledare till, vad de är bra emot. Och det ska vi läsa nu. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Kristi kropp ska byggas upp. Det är både ledarskapets och församlingens uppgift. Kristi kropp. Lemmar ska fogas till lemmar. Hur ska det gå till, säger vi? Vi har gjort många försök och vi är kanske ganska uppgivna. Paulus har ett överraskande recept. Han talar om mognad. De kristna ska föras till full manlig mognad, som är till irritation för alla kvinnosakskvinnor, faktiskt står i grundtexten. Och även i gamla översättningen. Det får vi hoppa över idag. Full mognad. Vad är det, säger vi? Det låter spännande. Mognad. Jo, säger då Paulus. Vi ska inte längre låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Och det är ju en bild av den osjälvständighet som följer med den falska ödmjukheten. Den som gör att man visserligen är lyssnande, men att man saknar förmågan att urskilja vad som är sant och vad som är rätt i det man hör. Och som istället för med sig att man för att få vara med i gänget ständigt tenderar att hålla med den som sist talar. Istället säger Paulus så här. Kristi kropp byggs upp genom att alla lemmarna får föras till självständighet. Det är mognad. Förmågan att självständigt bedöma vad som är sant och vad som är rätt. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 12:2, vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Det är viktigt. Och Paulus har en så stor tilltro till att det här ska gå, så han säger att när vi alla kommer fram till den mognaden, ja, då är kroppen där. Då har vi nått fram till enheten i tron och lite av varje sånt där, som ju verkligen låter fint och underbart. Och då är inte bara lemmar fogade till lemmar, utan då har faktiskt halsen sytts ihop med huvudet också. Och det är ju inte dumt. Huvudet kan börja verka genom olika kanaler. Det är ju fantastiskt. Hur blir vi kärleksmänniskor? För det är ju det handlar om. Att bli en kärleksmänniska. Att föras till ödmjuk självständighet. Ty både den falska och den äkta ödmjukheten är lyssnande. Men den äkta ödmjukheten är självständig där den falska är osjälvständig. I det ena fallet har människan blivit lyssnande genom att bli förd till självständighet och längtan efter sanningen. I det andra fallet har människan blivit lyssnande genom att man brutit ner hennes förmåga till självständighet och till att urskilja vad som är sant och rätt. Och det är ju alltså en väldig skillnad. Och effekten i våra liv blir ju naturligtvis diametralt motsatt. Detta betyder till exempel att en människa som har en äkta ödmjukhet är en mycket handlingskraftig person, medan den som lider av falsk ödmjukhet är obeslutsam och kommer aldrig till skott. Den som är äkta ödmjuk är handlingskraftig, men har ändå inte den typen av handlingskraft där man forsar fram som en stridsvagn och mejar ner allt i sin väg. Utan den personen har den märkliga egenskapen att kunna vara fullt lyssnande och ändå fullt handlingskraftig. Det är en mycket intressant kombination. Ty som regel skaffar vi oss handlingskraft genom att sätta betongpluggar i öronen. Och sen behöver vi inte lyssna på någon, utan sen är det bara liksom att gå iväg och göra saker. Det är köttets handlingskraft. Men i Guds rike finns det en handlingskraft som ändå är fullt lyssnande. Jag tror en man som Paulus, så länge han hette Saul från Tarsus, så tror jag att han hade den här livsfarliga handlingskraften som bara dönar iväg och gör saker. Men när han har bytt namn och heter Paulus, och det namnet betyder den lille, då är han ödmjuk och han har fortfarande full handlingskraft. Men han är nu på ett sunt sätt lyssnad. Nu finner man ganska snart, när man samtalar med människor som lider av falsk ödmjukhet, att de har praktiskt taget alltid ett skadat samvete. De har nästan alltid ett samvete som är överkänsligt och som signalerar skuld också i sammanhang där ingen skuld föreligger. Och vi ska titta på en text som lite grann talar om det här, antyder detta tillstånd. Första Korinthierbrevet 8. Det förefaller nu inte precis handla om det vi talar om. För rubriken är ju kött från hedniska offer. Korint låg ju i Grekland och gör så fortfarande. Och där fanns det ju fullt med avgudatempel. Och det fanns i praktiken inget slakteriförbund. Utan alla djur slaktades i templen. Så köpte man kött eller köttfärs eller någon korv någonstans, så hade den naturligtvis gått omvägen kring något tempel. Det kunde man vara säker på. Och nu var ju frågan, skulle man bli vegetarian för att slippa att få något som var besudlat av de här tempelriterna eller inte? Och då säger Paulus så här, att man får gärna äta det där köttet, bara man inte gör det för att därmed beveka de gudar som det offrades till i de här templen. Utan om man var trygg i sin tillhörighet till Herren, så fick man gärna äta köttet. Men så manar han. Det finns människor som inte har den tryggheten. Och de ska man inte pressa till att äta köttet förrän de har fått den tryggheten. Det är därför det står i Romarbrevet 14 att den som är svag i tron äter grönsaker. Och det kan man ju ha fika vegetarianer med. Men det är ju alltså inte det som menas. Utan så här var det i Romarriket på den tiden. I de församlingar som Paulus hade upprättat. Och nu säger Paulus så här. Att han varnar församlingen för att pressa de nyomvända till att äta det här köttet. När de ännu liksom förknippade köttet med avguden. Då säger han att i 11:e versen. Då går den osäkre förlorad genom din kunskap. Denne broder som Kristus har dött för. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt, för att inte bli orsak till min broders fall, säger Paulus. Nå, det här är ju nu inte vårt problem förstås. Vi käkar ju våra hamburgare med god aptit. Men principen kvarstår att om man kan ju våldföra sig på en människas samvete på många andra vis. Och i princip är det så att hur jag än bär mig åt, om jag på något sätt liksom pressar in en människa i en livsform som hon egentligen inte fått tillfälle att samtycka till och välja, så gör jag precis detsamma som det Paulus talar om här. Och därför så ser vi många gånger att människor som varit utsatta för en mer eller mindre manipulerande uppfostran lider väldigt ofta av kroniskt dåligt samvete. Och det behöver ju inte ha varit så att man direkt liksom spelade på barnets samvete av typ att jag har gjort allt för dig och du kan inte gå ut med hunden, eller ja, tänk inte på mig, res ni bara. Den sortens uppfostran skapar ju väldigt lätt ett dåligt samvete. Och ett överkänsligt samvete. Och den typ av osjälvständighet som visserligen är lyssnande och till det yttre ter sig som en ödmjukhet, men som inte har ödmjukhetens bedömningsförmåga och inte har ödmjukhetens handlingskraft. Och det är ett lidande, kan vara ett livslångt lidande för den människa som drabbas av det här. Vi måste lära oss att se skillnaden på den falska ödmjukheten och den äkta ödmjukheten. Den äkta ödmjukheten bygger på en växande självständighet ihop med en växande kärlek också till den obekväma sanningen. Det är ödmjukhet. Det andra är en mer eller mindre sönderkrossad personlighet. Och vi ska inte förknippa ordet förkrosselse med den falska ödmjukheten. Det är tvärtom så att den verkliga förkrosselsen, den här dramatiska förkrosselsen, den som tar sig om uttryck i en brakande omvändelse med tårar och stora bönesuckar till Gud och så vidare, den ser man nästan aldrig hos dem som fått sin självständighet söndersmulad. En förkrosselse hos dem erfares istället bara som en lättnad. Va? Är jag inte fördömd? Är det säkert? Ja, det är säkert. Du är Guds barn. Det är en ödmjuk och förkrossad and. Hos den som har fått sin självständighet förstörd. Men de här som hade en stor självständighet och forsade fram hänsynslöst och struntade i allt och alla, när de omvänder sig, då blir det den klassiska bilden av förkrosselse. Tårar, stor syndaånger, brakande omvändelse och kanske mycket dramatik. Ty de hade redan självständigheten, men fick också tillägna sig kärleken till sanning. Och då var ödmjukheten där. Och jag tror att innan vi går vidare så ska vi be lite grann över det här vi har hört nu. Fader, vi vill be om en samvetets läkedom för var och en som har känt igen sig i den ödmjukhet som inte kommer från dig. Herre, vi ber att du ska ge ett samvete som signalerar skuld när skuld föreligger. Och ett som signalerar frihet, Herre, när allt är klart mellan dig och oss. Det är ju samvetets uppgift, Herre, att övertyga våra hjärtan om att vi är dina barn. Och därför ber vi om läkedom för var och en som ständigt går med dåligt samvete och som ständigt lider av den människofruktan som oftast ligger bakom det här. Och som ständigt är osäker på vad som är hans eller hennes egen ståndpunkt. Och som är osäker på vad som är sant och rätt. Herre, vi längtar efter att få bli lyssnande människor. Men ge oss ett lyssnande sinnelag ihop med en förmåga att bedöma vad som är sant och rätt. Låt oss bli mogna, Herre. Och komma till full mognad i Kristus. Ett ljuvligt tillstånd. Ett underbart tillstånd. Amen. Ihop med den här falska ödmjukheten så går ju i regel en väldig konflikträdsla. Därför att till den falska ödmjukheten hör tanken att man får aldrig bli arg och man får aldrig komma i konflikt med någon. Och hur vi kan tro att detta är kristet, det är mig en gåta. Jag menar, vi kan ju bara roa oss med att läsa evangelierna rakt igenom och se hur oerhört aggressiv Jesus var. Gud är en Gud som dagligen vredgas, står det i skriften, och det tycker jag är ett härligt ord. Visst, han kanske har bättre anledning till det många gånger än vi. Men var har vi fått detta ifrån? Att vi är kallade till att aldrig hamna i konflikt. När Jesus säger, ni ska inte tro att jag har kommit för att sända frid. Utan jag har kommit för att sända svärd. Här kommer det att bli splittring. Och vi ska läsa lite grann i Galaterbrevets andra kapitel, 11-14 verserna. När Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit ville han inte vara med längre utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyldiga till så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet sa jag till Kefas i allas närvaro. Om du som är jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar? Vi kan ta en liten jämförelse, en liten liknelse. Vi antar att du är kommunister i Svenska kyrkan. Och du har råkat få en underbar ekumenisk gemenskap med pingstförsamlingen. Och ni har det så ljuvligt ihop. Ni till och med firar nattvard ihop. Och det är inte alltid som man gör det i Svenska kyrkan och inte alltid som man gör det enligt Svenska kyrkans ritual, utan ibland är det pingstpastorn som står för nattvardsfirandet. Och du råkar befinna dig i ett högkyrkligt stift. Och på stiftskansliet finns det folk som säger att ja, såna där frikyrkliga nattvardsfiranden, det är saftkalas. Det har inget med nattvardsfirande att göra, för det finns ingen apostolisk succession. Dessvärre kan man höra sånt ibland. Nu är det på utdöende, tack och lov för det. Men till din stad kommer en dag när ni ska just till att fira ett ekumeniskt nattvardsfirande. Så kommer hela stiftskansliet instövlande i pingstkyrkan. Och där sitter du med rundkrage och allt. Vad gör du? Ja, du tänker ju på din framtida karriär. Du ska ju bli kyrkoherde. Så att du smiter ut bakvägen och ser ut som att du aldrig någonsin hade tänkt att fira nattvard med de här. Det är jämförbart med det som Petrus gör när han kommer till Antiochia. Och han kan mycket väl äta med hedningarna. Men så kommer det några från Jakob, som det står. Och det var väl några i församlingen i Jerusalem som inte gillade så där väldigt mycket Paulus och hans verksamhet bland hedningarna. Och det där, det känner ju Petrus och grabbarna i ryggmärgen, så de drar sig undan. Till och med Barnabas sviker. Och då kommer ju de hedna kristna här att känna sig som ett B-lag. Så Paulus tar inte Petrus i inrum och viskar lite försiktigt i örat på honom att du kan väl hänga med på en macka i alla fall. Utan i allas närvaro slår han även i bordet och säger: så här får ni inte bära er åt, pojkar. Ni är hycklare, hela bunten. Ni avviker från evangeliets sanning. Och nu kommer det. Så ödmjuk han är, han Paulus. Och Petrus, han brast i ödmjukhet. Och det där, det måste på något sätt få lov att tränga in, både här uppe och här nere. För vi vänder så ofta på biffen och så säger vi så här: ja, Petrus, han var ju den ödmjuke. Han försvann som en dimma ut i kulissen. Det var ju han som var ödmjuk. Och Paulus tittar så han bär sig åt, så han bråkar och gapar och sån konflikt det blir. Nej, det är Paulus som är ödmjuk. Han riskerar att få på moppe, han riskerar skvaller och baktaleri och han riskerar konflikt med pamparna i Jerusalem. Men varför gör han det? Jo, därför att vi får inte avvika från evangeliets sanning. Den måste bibehållas också när den är obekväm. Det är Paulus som är ödmjuk och det är Kefas som brister i ödmjukhet. Det är viktigt för oss att förstå det här. Därför att den ödmjukhet som bottnar i människofruktan, den har så mycket feghet med sig. Och den leder i sin tur till att vi aldrig kan tala med varann, utan alltid måste tala om varann. För att på något sätt pysa ut det här som nu håller på och bubblar inom en. Och så får vi hela, vad ska vi säga, det fromma skvallersystemet. Istället för att vi kunde, så att säga, på ett enklare sätt än andra kommunicera med varann och göra upp med varann. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet, till det tredje kapitlet. För där tecknar Paulus ett lite dystert perspektiv för oss som vi också måste ta in i det här sammanhanget. 2 Tim 3. I de första fem verserna här så tecknar Paulus en bild av församlingen vid tidens slut. Och vi ska bara läsa igenom de verserna. Du kommer automatiskt att förstå att det är en församling där ödmjukheten har kommit på undantag. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. De har ett sken av Guds fruktan men vill inte veta av dess kraft. Det är en bättre översättning egentligen, 1917. Och det talar ju om det här, att detta är i församlingen. Den bild av församlingen är här. När laglösheten tilltar ska kärleken kallna hos de flesta. En bild av en ödmjukhet som kommit på undantag. Att ha ett sken av Guds fruktan, ja, det är ju den falska ödmjukhet. Den kommer att finnas, säger Paulus. Men inför den äkta ödmjukheten kommer det att finnas ett väldigt främlingskap. Och när vi tillräckligt länge har sett all den falska ödmjukheten och sett hur dåligt man mår av den, då kommer all förkunnelse om att vi måste ju växa i andligt självförtroende. Vi måste ju bara inse vilka vi är i Kristus och gå loss och liksom kriga ner. Vi är ju inte kallade att leva av självförtroende, utan av Guds förtroende. Att ha vår trygghet, vår självständighet, vår handlingskraft i Herren och inte i oss själva. Vi har ju dött med Kristus och uppstått med honom. Och det är därför det står i skriften att den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Eller som det står i nya översättningen, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Någon sorts stolthet måste vi ha. Någon sorts värdighet behöver man för att kunna stå på bena. Men där världens barn måste ha den i sin egen person, där befinner vi oss i det underbart gynnsamma läget att vi kan ha det i Herren. Och det är ju en väldig skillnad. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Men vi har oroväckande mycket förkunnelse om hur man tillägnar sig andligt självförtroende. Hur man peppar upp sig med bibelord och med allehanda glada tillrop. Och mer eller mindre positivt tänkande och allt vad det heter. Men det är ju ett urplock. Då har vi ju börjat plocka ut vissa smakliga bitar ur skriften. Det är ju ödmjukhet. Ödmjukheten älskar ju all sanning därför att den är sann. Vi tittar lite grann, ja, vi bläddrar till fjärde kapitlet. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg till rätta visa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Andra Thessalonikerbrevet 2. Tredje versen. också detta om den yttersta tiden. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Ja, här kommer nu till sist en person som förhäver sig så till en grad så att han säger att han är Gud. Och vi går på det. Avfallet kommer att ske då. Det stora avfallet. Varför det? Därför att Guds församling inte längre kan skilja på falsk ödmjukhet och äkta ödmjukhet. Utan identifierar ödmjukhet med den falska ödmjukheten så till den grad att vilken skrytgubbe som helst är acceptabel som profet, bara han är handlingskraftig. Bara det händer någonting så är han välkommen. Vi måste lära oss vad äkta ödmjukhet är medan det ännu är tid. Vi ska gå till Matteus 13 kapitel. Och läsa från 10 till 17 verserna där. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte, och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: ni ska höra med era öron, men inte förstå, och se med era ögon, men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser, och era öron som hör. Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Det här är ju en svår text, eller hur? Det låter ju som någon sorts andlig kapitalism. Det som har, de ska få mer. Och från dem som lite har ska tas också det de har. Klyftorna ökar, som det heter. Ja, den som har ödmjukhet kommer att förstå Jesu liknelser. Ty han har förmågan att se Guds rike. Och han kommer alltså att växa i ödmjukhet. Men Bibeln är skriven på ett sådant sätt. Och det gäller nu inte alls bara Jesu liknelser. Utan det gäller egentligen allting i Bibeln. Är skriven på ett sådant sätt. Så att när den ödmjuke läser texten så får han en mening. Och när den som inte ödmjuk läser texten så får han ut åtminstone en annan mening. Och det här är grundvalen för alla teologiska konflikter. Ty sedan ger sig naturligtvis den som inte är ödmjuk på den som är ödmjuk. Och så är kriget igång. Varför är Bibeln skriven på det viset? Det var väl inte snällt, säger vi. Jo, men det är för att ingen ska slinka in i himmelriket av misstag, så att säga. Detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset, därför att deras gärningar var onda, säger Jesus. Och det finns alltså redan i Bibelns kodade text, så att säga, Det finns en kod i det här som gör att den ödmjuke ser vad det handlar om, men den som inte är ödmjuk får alltid ut någon annan effekt av det hela. Hur viktigt är det då inte att vi är ödmjuka? Vi tangerar frågan om bibelsynen, och den är ju viktig. Det finns ju två läger i princip. Det ena lägret kallas för fundamentalister av de som inte är fundamentalister. Och det andra lägret kallas för liberaler av de som inte är liberaler. Båda är ju skällsord egentligen. Och båda har ju synpunkter på varandra. Liberalerna säger om fundamentalisterna att ja, det är ju de där som alltid startar religionskrig, och det är ju de där som blir som Khomeini till sist. Och fundamentalisterna har ju också en del att säga om liberalerna. Låt mig komma med ett förslag. Det är lätt gjort när man håller, så att säga, bibelordet i ära, att man förlorar sin ödmjukhet. Därför att man tycker sig förstå mer än man förstår. Efter ett tag tycker man, jag kan allt sammans. Och då blir man ju kompetent och börjar peka ut folk och säga att du kommer till helvetet, och du får inte vara med här, och du är en usel person och så vidare. Ja visst, när man tror att man kan mer än man kan, när man tror att man har förstått mer än man har förstått. Men det är ju för att jag har tappat min ödmjukhet, inte därför att Bibeln är en dålig bok. Alltså är problemet detta: om vi vill hålla Bibeln i dess helhet i ära, att vi måste värna om att behålla ödmjukheten i vårt hjärta samtidigt. Och det gör man på ett ganska lätt sätt egentligen. Nämligen genom att aldrig sluta brottas med de texter som inte passar in i ens bekväma lilla teologi. Om man verkligen satsar på att inte hoppa över de svåra texterna, så är det ingen konst att behålla ödmjukheten i och för sig. Men om man väljer att blunda för kapitel si och vers så, och den texten här och den texten där, ja, den är nog inte så viktig, och det där är nog en halmepistel eller något annat sånt där, ja, då hamnar man alltid i gropen till sist. Liberalteologin då? Den ser ju ödmjuk ut, eller hur? Den är så tolerant. Du får tro precis vad du vill. Ja, så du tycker inte om jungfrufödseln? Ja, men vänta, då river vi ut Lukas första kapitel här. Man klarar sig bra utan det. Vad sa du? Yttersta domen? Ja, men Matteus 25 kan vi dra direkt. Det är inga problem. Den drog vi ut nu. Passar Bibeln? Ja, men så trevligt. Halleluja, broder. Den verkar ju ödmjuk. Men det är ju ingen ödmjukhet att sätta sig över Guds ord. Det är ju en väldig förmätenhet. Det är en falsk ödmjukhet. Och det är på det bananskalet vi har fått in så mycket av falsk ödmjukhet i våra led. Det finns fler vägar att få in det här. Men det här är en av dem. Den humanistiska toleransen är inte alls detsamma som den kristna kärleken. Till toleransen förnekar djupa sätt att det finns någon sanning att söka. Och jag har ofta undrat över för vems skull man stryker jungfrufödslar och yttersta domar och annat sånt här. Jag menar, vi tänker oss så här att ja, du är en sökare, säger vi. Och du får ju lust att kila in i en kyrka och liksom och kolla läget. Har det hänt något sen första advent för sista gången? För det är ju då man brukar gå och kolla läget. Kungen som kommer ridande på en åsna är ofarlig. Men du tittar in någon annan dag så där och så möter du en pastor. Och ja, han är så villig att riva ut sidor ur boken. Och efter ett tag när han har rivit ut halva boken så frågar du, men hur kan du veta att resten är något att ha? Det kan väl inte vara mycket att ha den där boken som man kan riva så där i? Och det finns faktiskt gjort ganska mycket undersökningar av vad som utmärker växande församlingar. Församlingar som växer håller i princip bibelordet i ära. Och det tror jag det. Inte skulle jag gå med i en rörelse där man river ut halva boken först. Om jag funderar på att bli muslim och tittar in i en moské, och ja, de river gärna ut på det ena och det femte för att den inte skulle bli för stötande i mina ögon. Jag skulle inte läsa resten heller. Vad skulle det vara bra för? Det är ju bara dumheter. Jag skulle gå någon annanstans. Till någon som sa att här har vi sanningen. Okej, ta hit boken så ska jag titta efter om det stämmer. Men jag vill inte ha någon sorts det bästa upplaga med hälften bortplockat och resten censurerat. Vi måste lära oss att skilja på äkta ödmjukhet och falsk ödmjukhet. Och jag tror att den äkta ödmjukheten är så pass sällsynt att det kan vara värt en liten eftertanke och en liten begrundan vad den består i och hur den kan se ut. Morgon eftermiddag ska vi återkomma till detta härliga ämne och lite grann läsa om hur den uppstår. För det är ju andens frukt och inte vår prestation. Det är en Guds gåva det här. Och det är en ljuvlig gåva att sträcka sig efter. Det gör livet enklare på många vis, jag försäkrar. Nu ska vi be. Herre Jesus Kristus, utgjut din ande över oss. Och låt den andens frukt som heter ödmjukhet få bli verklighet i våra liv. Än en gång vill vi be dig, Herre, att du löser oss ur den falska ödmjukhet. Att du ger mycket läkedom för våra samvete. Att vi får den självständighet och den kärlek till all sanning som gör, Herre, att vi kan vara handlingskraftiga utan att bli hänsynslösa. Och Gud, så underbart, så ljuvligt, att du kan helga oss på det viset, Herre. Herre, ditt ord talar om att du kan rengöra våra samveten med Jesu Kristi blod från döda gärningar för att vi ska kunna tjäna den levande Gud. Och nu ber vi verkligen att du gör detta ikväll med var och en som behöver det. Jag ber för var och en som lider av en sån konflikträdsla att han eller hon inte ens kan säga nej. Herre, hjälp oss att kunna säga nej, för att det ska bli någon mening när vi säger ja. För att det ska kunna bli någon kärlek i det ja som vi säger när vi säger ja. Ge oss modet, Herre, att bli ödmjuka. Ge oss modet att bli ödmjuka. I Jesu Kristi namn.